Välkommen till Förändra, en podcastserie från Djurens Rätt som handlar om aktivism. Jag heter Sandra och jag sitter här med
Silke
och Klara,
som har gjort en tillhörande filmserie och också genomfört alla intervjuer i den här podcasten. Idag kommer vi prata om att påverka och skapa opinion, där vi bland annat träffar Daniel Skog från PR-byrån Westander och Melanie Joy. Ja, och vad har fått er att tänka till? Eller har ni träffat någon person som har fått er att så här ändra åsikter?
Hur jag kom in på djurrättsfrågan, det har mest varit för att jag, ända sedan jag var liten, så har jag velat blivit vegetarian. För jag har känt lite så här, jag har inte riktigt tyckt om kött. Alltså, att äta kött. Jag tycker att det är gott, men jag tycker att det är lite så här, jag får så här äcklig känsla. Till exempel så här, så fort jag har fått någon så här senbit eller en fettbit eller någonting, så var det så här bara, vad är det jag äter? Alltså det här är ju, jag har ju också broskbitar och fett och allting liksom. Det är någon jag äter. Så jag har alltid velat bli vegetarian, men inte riktigt fått det. Så det är mer typ så här en naturlig tanke som jag har haft. Men sen så, ju mer jag var ute på sociala medier, så har jag ju kommit i kontakt med till exempel Djurens Rätt som organisation som jobbar med de här frågorna, och det har ju fört mig framåt på det sättet.
Ja, alltså jag vet inte riktigt. Jag tror liksom allmänt att man kanske träffar personer ibland som är allmänt liksom inspirerande eller så här, som pratar bra om vad de tycker. Och det är väl då man blir liksom peppad och intresserad på att veta mer eller ta efter det. Jag kommer ihåg anledningen till att jag började tänka till mer om att bli vegan och så. Det var att jag såg en reklamruta någonstans från Djurens Rätt. Och så gick jag in och läste på, för jag var ju redan, som sagt, jag har aldrig ätit rött kött. Och jag har aldrig riktigt, för mig har det varit helt naturligt att jag inte har gjort det, eftersom det är så jag är uppväxt. Men så då började jag läsa just om hur grisar i köttindustrin hanteras. Och sen började jag läsa liksom mer om allmän industri, och det var liksom det som fick mig att tänka till. Och så började jag kolla på dokumentärer och så. Och så tog jag steget och blev vegan, men det är inte så här något speciellt jag tänker på som...
Nej, alltså alla personer som man möter och allting man ser på till exempel internet eller tv, det har ju ett visst inflytande på en. Så jag tror att allting som man ser i sin vardag bygger på som en förändringsprocess liksom.
Ja, jo, men det vet man ju hur reklam och så påverkar en.
Verkligen.
Och likadant så här, kändisar och andra förebilder. Det vet man ju, eller man vet ju själv hur det påverkar en. Om det är en person som har eller använder kanske en viss produkt, så vet man ju bara, men att man tänker själv, ja, det kanske jag också skulle ha.
Mm. Ja, precis.
Men ja, att det som har fått mig att tänka till, det var ju att jag såg en så här föreläsning på YouTube. Och så såg jag den föreläsningen och sen... Ja, det tog en timme, sen var jag så här etisk vegan. Det var det som behövdes, att det var någon som berättade för mig. Så jag tror att jag är väldigt påverkad av vad andra tycker och tänker. Och jag är väldigt mottaglig för vad andra tycker och tänker om olika saker. Inte just veganism, utan också så här politiska frågor. Jag tror också att min så här omvandling skedde så himla... lätt var för att jag hade varit med i någon så här vegetarisk matlagningsgrupp ganska länge på Facebook, för att jag tyckte om att laga mat och jag tyckte om att laga framförallt billig mat. Så då hade jag ju fått det här lite hela tiden, att det var någon som då någon gång ibland la in att, ja, men tänk på att det här är bra för miljön och tänk på att det här är bra för djuren och det här är bra för din hälsa. Och då på något sätt att jag blev hela tiden matad med så här lite budskap hela tiden, så var det så mycket enklare för mig att komma till den här insikten att, men det här är nog fel, så varför gör jag inte det här på heltid?
Och det är små bitar i taget. Ja, ibland kan det vara för jobbigt att kolla på en jättelång dokumentär, även fast det är bara om ett ämne, för det blir så otroligt mycket information och saker som man kanske inte har vetat innan. Nej. Och det blir verkligen så här, hela ens uppfattning på det förändras ju. Det kan vara väldigt tungt och då kan det kännas jobbigt att göra någonting åt det. Så det kan ju vara bra att mata på lite i taget.
Ja, och jag tror också att det är väldigt viktigt att man är väldigt öppen för andras åsikter och att andra liksom tycker på ett annat sätt än en själv. Jag tror också att det är väldigt viktigt att, ja, men så här, kanske inte anammar andras åsikter, men att man ändå tar del av dem och så här, reflekterar kring det för att sen skapa sin egen uppfattning om saker och ting.
det kan också vara lättare att uppmuntra ett redan bra beteende än att säga vad personen kanske gör fel eller vad den borde förbättra. För genom att ha en ingångspunkt, om ens kompis till exempel har precis valt eller alltid har gjort att inte använda till exempel päls, så kan det vara en bra ingångspunkt och att man säger att ja, det är jätteviktigt att man inte använder päls, och det är jättebra för att djuren får väldigt illa. Och då kanske den här då kommer den här personen bli glad och känna att den gör något rätt. Och då när man sen kanske, om jag sen då pratar lite mer om köttindustrin och att djuren får illa där, då kommer kanske den här personen känna igen att ja, men det är därför jag inte använder päls. Alltså man får, istället för att säga vad en person gör fel, så får man liksom bekräfta det den redan gör. Och ibland får man låta det vara lite upp till personen själv att tänka nästa steg liksom.
Ja, precis. För alltså, det är ju fler personer som tycker att det är dåligt att skada djur än att äta dem. Mm. Det finns, alltså, men om man kommer in så här, som du säger, med pälsen, alltså, så kopplar man det till att ja, men djuren i köttindustrin, de blir det ju också.
Mm.
Och så pratar man vidare om det.
Och jag tänker också på så här, att många väljer att inte bära päls, men väljer att bära skinn. Och det kan också vara en liknelse där man kan dra kopplingar, att då säger man så här, ah, så här, det är jättebra att du väljer att inte bära päls för djuren utsätts för det här. Och sen kanske man vid någon annat tillfälle, eller kanske bara man pratar med någon person och den här andra hör att man liksom pratar om att ah, så här för djuren illa inom läder eller skinnindustrin. Och då kommer den dra kopplingar och känna så här, oj, jag kanske inte borde göra det. Eller.
Mm. Jo, men jag tror också det, att det är jätteviktigt att man uppmuntrar folk till goda beslut.
Mm.
Istället för att man så här, ah, men du äter kött, det är dåligt. Men att utan att man, ah, men du äter vegetariskt en gång i veckan.
Mm.
Gud vad bra att du gör det. Liksom uppmuntrar till de här bra valen. För jag har haft så här en del i min närhet som har kommit till mig och bara, ah, men jag åt vegetariskt igår. Och att man då, ah, men vad åt du då för någonting? Mm. Var det gott? Och sen, nästa gång skulle du kunna prova det här. Och så här, gud vad bra av dig att du så här, att man ändå är med någonstans och så här, hjälper dem på vägen. För jag tror att, för det var någonting jag saknade väldigt mycket själv, att jag hade ingen som så här, mm, hjälpte eller peppade mig. Så jag tror att det är någonting som är jätteviktigt.
Verkligen. Och jag intervjuade Daniel Skog och vi pratade om det här, att stärka åsikter är lättare än att ändra åsikter. Hej!
Hej!
Kan du berätta lite om dig?
Mm. Jag heter Daniel Skog och arbetar här på Westander som PR-konsult.
Mm.
Och vi hjälper företag och organisationer och kommuner att skapa publicitet. Det vill säga att få uppmärksamhet i media för sina frågor. Och mycket då inom miljö- och hållbarhetsfrågor arbetar jag med.
Mm. Hur sätter man upp mätbara och konkreta mål?
Jag tycker det är jätteviktigt just att man gör mål mätbara så man vet när man har kommit i mål.
Mm.
Ibland brukar vi säga att man ska tårtsäkra sig ett mål så man vet att nu är vi klara, nu får vi fira, nu får vi äta tårta.
Ja.
Jag tror att det kan vara extra viktigt när man arbetar ideellt och inte får lön att tänka på att det måste vara roligt. Och då är det också viktigt att sätta upp små konkreta mål så man känner att det händer någonting, att man kommer framåt och blir närmare det stora målet.
Hur är det bästa sättet att påverka någon? Hur ska man göra för att nå fram?
Jag tror så här, om du ska försöka påverka någon så är det smart att försöka tänka vad vill den personen eller vad vill den organisationen uppnå? Och sen se hur kan ditt mål eller det du strävar efter passa ihop med vad den personen eller den organisationen vill. Ibland brukar vi säga som så att man ska inte vara en kravmaskin. Man ska inte bara komma och säga nej och stopp och sluta med det där, utan istället vara en lösningsleverantör. Och försöka titta på hur kan vi faktiskt hjälpa dig eller hjälpa din organisation att uppnå era mål samtidigt som vi uppfyller de målen som vi vill i vår organisation eller som jag vill. På det sättet så blir alla nöjda och man kommer snabbare framåt.
Det låter jättebra. Ibland måste man ju anpassa sitt budskap efter målgruppen. Hur gör man det på bästa sätt?
Ja, men det tror jag är jätteviktigt att tänka på att de som ska läsa det här eller ta emot sig det här, att det funkar för dem att förstå vad det handlar om och hur det passar in i deras liv. Så att möta upp målgruppen där de befinner sig och se vad betyder det här för dem på riktigt i vardagen. Det tror jag är jätteviktigt när man ska ta fram bra budskap.
Ja, det låter jättebra. Är det någon speciell skillnad mellan att ändra folks beteenden och folks åsikter?
Ja, men det är spännande tycker jag att titta på just beteende. För när det gäller oss människor och vårt beteende så är vi väldigt mycket styrda av hur vår grupp gör eller hur människor och omgivning gör. Så om vi vill påverka beteende är det väldigt effektivt att visa hur många i vår omgivning gör. Till exempel var jag med när vi införde matavfallssortering i en stad i Sverige. Och då så visade det sig att efter ett tag när tillräckligt många sorterade så började alla som flyttade in till stan också sortera eftersom att de märkte att alla där redan gjorde det.
Ja, det kan man också se till exempel många av mina kompisar då det har blivit en trend att vara vegan och välja mer djurvänliga alternativ. Det är fler som gör det. Och även då butikerna utökar ju sitt sortiment med veganska alternativ.
Jag tror det påverkar jättemycket.
Ska man helst fokusera på att påverka folk som redan håller med en lite eller folk som är väldigt långt borta från att se det man själv tycker?
Ofta är det väldigt svårt att nå den lilla grupp som inte alls håller med vad man själv säger. Jag vet till exempel när man har gjort forskning på klimatfrågan och insett att det finns kanske en 10% som verkligen inte tror att människans påverkan på växthuseffekten är avgörande. Men istället kan man ju då fokusera på de 80-90% som faktiskt vill göra någonting åt sitt klimatavtryck. Och då är det mycket lättare att nå framgång.
Ja, för då kanske man får mer en större påverkan och fler som vill göra någonting.
Det tror jag också. Och det är som så att vi människor är väldigt mycket mer mottagliga för information som stärker det vi redan tror. Vi letar gärna efter fakta och kunskap som stärker det vi redan tror. Att faktiskt byta åsikt är något som är ganska jobbigt, för då måste jag ge upp en liten del av mig själv och ompröva vad jag själv står för.
Och det kan också vara bra att ge positiv feedback till någon som redan gör något litet rätt.
Helt rätt, det tror jag stenhårt på. Och att säga bara tack. Säga tack, du gör rätt. Tack för att du cyklar till skolan. Bara de små grejerna kan göra så stor skillnad.
Då blir man glad själv också.
Helt klart.
I Sverige så är ju kött en väldigt stark norm. Men vi ser ju mer och mer att den normen håller på att brytas eller gå åt andra hållet. Det vill säga att vi äter mer och mer veganskt och vegetariskt i vissa sammanhang. Att vissa så här, kommuner har valt bort på sina möten att de inte ska äta kött utan att de äter vegetariskt. Hur tror ni att man kan använda det så här, på ett sätt för att så här, på något sätt ändra normen?
Ja, men om en arbetsplats väljer att äta vegetariskt på sina möten, då kan ju det vara lite inspiration till de som går på det mötet. Till exempel att ja, men det här var jättegott, det vill jag laga hemma till mina barn eller och så.
Jag kom på att min pappa, eftersom vi gör nästan all mat vegans hemma. Och egentligen så äter min pappa kött, men hemma som sagt äter vi nästan bara veganskt. Och då när han har med sig matlådor till jobbet, då är ju han den enda som har med sig veganskt. Och ibland så är det ju verkligen så här jättegod mat som han har med sig. Och han blir ju ofta liksom ifrågasatt av hans kollegor. Men jag tror nog ändå att de har fått lite mer insikt ibland när han har så här jättegod mat med sig. Och att de kan bli lite avundsjuka. Det är därför det är bra att rikta sig till olika målgrupper. För ju fler som blir medvetna och tar nya beslut, ju mer sprider ju de det till andra. Så liksom bara att han är den enda på sin arbetsplats som äter veganskt kommer göra att fler blir intresserade av det. För då bryter han normen. Och då blir det lättare för andra att göra det också.
Jo, men precis, att man får som en slags förebild eller att man ser det. Ja, men det är möjligt att göra på det här sättet.
Mm.
Det tror jag är jätteviktigt. Och sen just det här om man är i ett sammanhang där det är folk som äter mestadels vegetariskt eller veganskt, då blir det ju konstigt om det kommer någon utifrån som inte gör det.
Mm.
Så då blir det ju lättare för den personen att välja det som är vegetariskt än det som inte är det, tänker jag.
Mm. Ja, precis. Men också så här, som du berättade med din pappa, när man äter vegetariskt eller och så, då får man ju ofta så här mycket frågor om just veganism. Mm. Liksom. Och jag pratade ju lite med Melanie Joy. Hon är ganska stor inom djurrättsfrågor om det här. Och hon sa väldigt många bra tips när vi pratade. Till exempel att inte överinformera utan att kanske hänvisa till djurens rätt hemsida för att läsa mer när man kommer hem och så.
Hello, Melanie.
Hi.
Nice to talk to you today. Can you tell us something about yourself? Sure. So I'm the president of the organization Beyond Carnism. It's an animal protection and social justice organization whose mission is to expose and transform carnism globally, worldwide. And I'm also a psychologist.
Can you tell us something about how you got involved with animals questions and animals issues?
I've been involved for probably 30 years now, since 1989. Actually, probably even before that in some ways. I became a vegetarian and then a vegan myself when I was 23 years old after having eaten a hamburger that made me sick. And after becoming vegetarian, I became very aware of what was happening to the animals in the world. And I became very passionate about wanting to work towards changing that reality. So I'm an educator by training, and then I got my PhD in psychology, and the focus of my doctoral work and my PhD was on the psychology of violence and nonviolence, specializing in the psychology of eating meat and the human-animal relationship.
Yeah, you talk a lot about carnism. What does carnism mean?
Carnism is the invisible belief system or ideology that conditions us to eat certain animals. I discovered carnism or came up with the term carnism when I was doing my doctoral research on the psychology of eating meat. And I had interviewed vegans, vegetarians, meat eaters, meat cutters, butchers, and people who had raised and killed their own animals for food. And what I discovered was that there was a particular psychology. Everybody had ambivalent relationships with animals. All of the people I interviewed actually felt very uncomfortable with the idea of killing animals and eating animals, and at the same time they were involved in the process. So I realized that these attitudes don't exist in isolation, that they have to be part of something much broader, an ideology. And that was when I realized that, you know, there is this ideology that I named carnism. It's essentially the opposite of veganism.
But how do you make people aware of this? How do you go to make people aware?
How do I do it, or how should one do it?
How should one do it?
Yeah, I mean, it's you know, one of the things that we focus on at Beyond Carnism is helping vegans talk about the issue in a way that increases the chances that their message will be heard, because carnism creates this defensive mentality. The whole system is organized around psychological defense mechanisms that people internalize. And so for many vegans, it can be very difficult to raise awareness, because as soon as somebody even says, I'm vegan, they hear like, oh my God, don't tell me that, you'll ruin my meal. Or, you know, they get hit with this resistance. So awareness or talking about the issue requires, you know, it's helpful for vegans to be aware of carnism and defenses so they don't get caught up into arguments. And it's also very helpful to follow the principles of effective, or practice the principles of effective advocacy, which we have on our website. You know, there are very specific ways vegans can talk about the issue to raise awareness and reduce defensiveness.
Yeah. How would you say people's opinions are formed?
Well, people learn to have opinions about eating animals before they're even old enough to know that they have opinions about eating animals. So as soon as we're weaned, we're given animals' bodies as food, and we're just taught that eating these animals is normal, natural, and necessary. We're taught that we're not even eating animals. We call the food that we eat, you know, we call animal products just food. So most people are just very conditioned. They just do it over and over all of our lives. When we're growing up, nobody ever asks us if we want to eat animals, or how we feel about eating animals, or if we believe in eating animals. We're just told this is the way things are. It's what everybody's doing. We don't even realize that we have a choice when it comes to eating animals. So we just go along with it. So when it comes to eating animals, our opinions are formed by society, and society is formed and forms in large part these belief systems. So we learn it. We go to school. We learn that eating animals is normal, natural, and necessary. We learn from our doctor that eating animals is normal, natural, and necessary. These are myths. They're not facts. They're myths that are the result of certain people's opinions that have become society's opinions.
Why do you think that people keep on doing these things that is, they know it's wrong and unethical, but they keep doing it. Why do you think?
Well, there are a lot of people think, I mean, a lot of reasons people do things that they don't really feel good about. I mean, when everybody's doing something, it's easy to go along with it. And society is set up in such a way to make, to encourage people to participate in carnism, to celebrate that, to make it easier to be eating animals than not to be eating animals. And habits are hard to break. I mean, many people know that smoking is bad for them or that eating unhealthy foods is bad for them, and it's still hard for them to break those habits, even when they know it's a good idea to do that.
But it's different between like changing people's attitudes and changing their behavior.
Well, you can't change people's behavior unless you're working on legislation, and that's not advocacy, it's legislation. That's a totally different, I mean, there are some similarities, but when you're working on changing legislation, you're working on changing the law so people's behaviors are forced to change. You can't, as an advocate, you can't change people's, you can't make people change. The best thing you can do is to increase the chances that they will be receptive to what you're saying and choose to change.
Yeah. How does people nowadays look at the animal rights issues?
Well, it depends on where you are in the world. You know, it's in different places in the world, there's a different perspective. And I would say that, you know, veganism, which is the, you know, cornerstone in many ways of animal rights, is being more and more widely accepted all around the world, even in countries where you wouldn't expect to see the vegan movement growing. I think the vegan movement is the fastest growing, one of the fastest growing social justice movements in the world today.
Yeah.
So I think it's really important for us to recognize and to celebrate vegans and to recognize that, you know, becoming vegan is a great act of courage and commitment. It takes courage to see the truth, and it takes courage to live your truth in a society that's really pressuring all of us to think and act in a certain way, to be part of this matrix that we're all plugged into. And many vegans are stereotyped, they're teased for being vegan, their families don't understand them and appreciate them, and yet they continue to become vegan because they know in their heart that they're practicing their integrity and they're living their values. And it takes a tremendous amount of courage and commitment in order to be able to do that.
Yeah, absolutely. This is great, Melanie. Thank you so much for taking time to talk to us.
Thank you, guys.
Thank you. Bye.
Bye.
Skulle du vilja sammanfatta den intervjun med Melanie Joy, Klara, på svenska?
Mm, absolut. Melanie pratar mycket om att berätta sin egna historia. Och även att de här åsikterna om industrierna formas av samhället och blir socialiserade i våra familjer. Alltså att det är normen. Hon pekar speciellt på de här olika N-orden. Att det är normalt att vi äter kött. För att det har vi gjort hela tiden. Och att det är naturligt att äta kött. Och att det är nödvändigt att äta kött. För att vi behöver det proteinet. Hon pratade även mycket om att hur man ska kommunicera med motståndarna. Eller när man vill informera. Och det är just att inte prata för mycket. Att inte överinformera. För det blir för mycket för att ta in. För det här är ett stort intryck. Och hon berättar också att just den här djurrättsrörelsen, den blir större och större i väldigt många länder. Och jag tyckte hon avslutade så himla fint, för hon sa att man ska vara stolt över att man är djurrättare. För det är liksom, det förändras med tiden, det är djurens tid nu. Och även att personer eller folket förändras inte förrän de är redo. Så därför ska man ta det i små steg och så. Det var typ det hon berättade.
Ja, att förändringen kommer, och förändringen kanske är långsam, men att det kommer att förändras.
Ja, men precis.
Och jag kan också tänka på det att man märker ju själv att folk som ibland, ens kompisar, säger såhär, men jag kan inte sluta med det här nu. Eller, nej, jag tycker det här är jättejobbigt för jag vet inte vad jag ska ta mig till. Liksom. Eller jag känner mig dum för att jag inte är vegan. Men jag tror ju att vi alla har ju ändå varit där, och då får man säga så här, men om du inte klarar av det och gör det över en natt. För det behöver man inte kunna, så ta det i små steg.
Och det, jag tror också det som hon sa, att man inte ska överinformera. Jag tror också det är väldigt viktigt för att det blir så överväldigande annars.
Mm, precis.
Någonting som jag har tänkt på är ju att jag själv tycker väldigt mycket om att jobba i som projekt. Där man har en tydlig så här, mål eller tes. Och sen att man bygger upp sin strategi för hur man ska nå det här målet. Och på det sättet så kan man sätta upp olika delmål. Så då skulle ju till exempel ett sånt delmål vara att man ska ha pratat med en person på stan om någonting. Eller att man har delat ut kanske så här, 2 folder till någon person som har velat läsa dem. Och att på det sättet så är det lite lättare att lyckas med sin aktivism på något sätt och skapa opinion. Jag brukar tänka att om jag har fått en person att tänka till, då är det värt allt arbete för verkligen djuren.
Och också just det här att oavsett, alltså när man är vegan, så oavsett hur mycket man kanske pratar om det eller inte, så kommer det ju vara någon som ser en och iakttar en, även ifall det är ens familj eller ens kompisar eller de som går i samma skola eller på arbetsplatsen eller så. De kommer ändå lägga märke till det, och det kommer inte vara lika främmande, och bara det är jätteviktigt. Att nästa gång de kanske kommer i kontakt med någon som är vegan eller de ser någon vegan, så kommer inte det vara helt främmande. Och det är liksom också ett jätteviktigt steg i vårt arbete liksom.
Men Sandra, du är ju väldigt aktiv i Uppsalas lokala djurrättsgrupp. Och ni har ju väldigt många så här evenemang och träffar och så. Hur strukturerar ni upp de träffarna?
Ja, vi i Uppsala, vi brukar ju ha typ så här möten en gång i varje vecka brukar vi faktiskt ha möten. Och det som vi försöker jobba mycket med när vi har olika projekt är att alla har tydliga roller i projekten också, och att vi delegerar ut uppgifter så att alla känner att de har en roll. Och då blir ju allas roller som ett delmål i liksom vårt projekt. Bara det är någon som ska fixa fika, så är ju det ett delmål att vi kommer ha fika på det här evenemanget som vi har tänkt att ha. Och sen också någon får vara ansvarig för marknadsföringen, och någon får vara ansvarig för lokalbokningen, och sen att vi delar upp det väldigt mycket. För annars så blir det lätt att allting faller på en person.
Mm.
Och då så känner inte sig de andra delaktiga, och så blir det inte, ja, så faller allting på en person som då kanske får för mycket. Och målet är ju att det ska komma folk och ta del av vårt budskap, men också att stärka gruppen inifrån och känna liksom att vi gör skillnad. För det tror jag också är väldigt viktigt. Att känna att men vi gör någonting som är väldigt viktigt.
Mm.
Och sen att vi för samtal med folk. Så kanske vi inte alltid lyckas rekrytera medlemmar eller få någon att äta vegetariskt. Men vi har ändå fått någon att tänka till och ändå ta del av det här fina djurrättsbudskapet som finns. Mm.
Ja, och det är ju viktigt att komma ihåg att man kan ju inte alltid vinna. Liksom. Man kan inte alltid få någon att dela ens åsikter eller att bli vegan. Eller liksom. Men ändå bara att man kanske har haft en bra konversation, så kommer personen komma ihåg det och kanske ändå liksom påverka positivt på något sätt.
Ja, och våra strategi är också väldigt mycket att vi vill ju framstå som en väldigt trevlig och en väldigt trevlig och bra grupp som man vill vara en del av. Att man vill vara med oss och man vill hjälpa oss att hjälpa djur, helt enkelt.
Det låter jättebra.
Det var allt för det här avsnittet. I nästa avsnitt så kommer vi prata om massmedier och sociala medier. På vår hemsida går det att ladda ner en aktivisthandbok där man kan läsa mer om förändringsarbete och aktivism helt kostnadsfritt. Där kan man också se på förändrafilmerna. Gå in på förändra.org. Vi vill också tacka Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som finansierar Förändra-projektet. På Djurens Rätt kan man läsa mer om vad Djurens Rätt som organisation gör. Det går också att läsa om hur man gör om man vill bli medlem och börja engagera sig för organisationen. Projektledare är Ellie Gustafsson, producent Maria Åkesson på Sugar Rush Productions, tekniker Ida Lövestam, musiken är gjord av Ida Lövestam och Rasmus Allansson. Tack så mycket för det här avsnittet.
See you later, alligator!